Du lyssnar på Som i en dröm av Julia Quinn i översättning av Olga Brinkborg, uppläst av mig, Gunilla Leining. Prolog. Marcus Holroyd hade alltid varit ensam. Hans mor dog när han var 4 år, något som haft en förvånansvärt liten inverkan på hans liv. Grevinnan av Chatteris var samma sorts mor som hennes egen hade varit, distanserad. Hon var inte oansvarig. Hon la stor möda på och satte stolthet i att hitta den bästa barnjungfrun till sin makes arvtagare. Miss Pym var över 50 och hade redan fostrat 2 hertigar och 1 viscount. Lady Chatteris överlämnade barnet till Pym, talade om för barnjungfrun att greven var allergisk mot jordgubbar och att barnet således förmodligen också var det, och gav sig sen av för att roa sig i Londons sällskapsliv. När hon dog hade Marcus träffat sin mor vid exakt 7 tillfällen. Till skillnad från sin hustru var Lord Chatteris förtjust i lantlivet och uppehöll sig ofta i Fensmore, det stora huset i Tudor-stil i norra Cambridgeshire som hade huserat släkten Holroyds i flera generationer. Men han var samma sorts far som hans varit, vilket innebar att han, förutom att försäkra sig om att barnet placerades på en hästrygg vid 3 års ålder, inte såg några skäl till att interagera med pojken förrän han var gammal nog att kunna föra ett hyfsat intelligent samtal. Greven hade ingen önskan att gifta om sig, trots att han fick rådet att skaffa ytterligare en son som reserv till sin arvtagare. Han tittade på Marcus och såg en intelligent pojke med goda atletiska förutsättningar och ett acceptabelt yttre. Och viktigast av allt, han var frisk som en nötkärna, eftersom Marcus inte visade några tecken på att vara på väg att gå hädan i unga år, såg greven ingen anledning att utsätta sig för ännu en påfrestande hustrujakt, eller ännu värre, en ny hustru. Istället satte han sitt hopp till sin son. Marcus hade de bästa informatorerna. Han blev undervisad på varje område som en gentleman borde känna till. Han kunde artbestämma all traktens flora och fauna. Han red som om han vore född i sadeln, och även om han inte precis skulle vinna några tävlingar i fäktning eller skytte var han bättre än genomsnittet. Han kunde göra långa matematiska uträkningar utan att spilla så mycket som en droppe bläck. Han kunde latin och grekiska vid 12 års ålder. Och som av en ren tillfällighet var det vid den åldern hans far bestämde sig för att han klarade av att föra ett hyfsat intelligent samtal. Det var även då som fadern beslutade att Marcus var mogen för nästa steg i sin utbildning, vilket innebar att lämna Fensmore och börja på Eton College, där alla pojkar i släkten Holroyd hade fått sin formella utbildning. Detta visade sig vara ett riktigt lyckokast för den unga pojken. För vänner var det enda Marcus Holroyd, arvtagaren till grevskapet Chatteris, inte hade. Inte en enda. I norra Cambridgeshire fanns det inga lämpliga pojkar för Marcus att leka med. Bland deras grannar var familjen Crowlands de enda förnäma, och de hade bara döttrar. Den näst finaste familjen tillhörde herrskapsklassen, och med tanke på de begränsade valmöjligheterna skulle det ha varit acceptabelt. Men deras söner var i helt fel åldrar. Lord Chatteris tänkte minsann inte låta sin son beblanda sig med bönder. Så istället anställde han bara fler informatorer. Pojken skulle inte lida av ensamhet om hans dagar var fyllda med aktiviteter. Och dessutom trodde han inte att hans son skulle finna nöje i att leka och stoja med bagarens vilda skock. Om greven hade frågat Marcus själv skulle han kanske ha fått ett annat svar. Men greven träffade sin son 1 gång om dagen, strax före kvällsvarden. Deras ordväxling pågick i ungefär 10 minuter innan Marcus gick upp till barnkammaren och greven till sin formella matsal. Sen var det inte mer med det. I efterhand kan det tyckas märkligt att Marcus inte vantrivdes på Eton. Han var verkligen inget vidare på samspelet med skolkamraterna. Den första dagen när alla andra pojkar for omkring som ett gäng vildar, ett direkt citat från faderns bekänt som hade skjutsat honom dit, stod Marcus lite avsides. Försökte låta bli att stirra och försökte få det att verka som om han valde att stå vid sidan av och titta åt ett annat håll. Han visste inte hur han skulle bete sig. Han visste inte vad han skulle säga. Men det gjorde Daniel Smythe,